Dagens predikotext är från första Johannesbrevet kapitel 3, vers 1 till och med 10. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren. Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna. Det finns ingen synd i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen förvila er. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud.
Vem vi är och vad vi har för riktning kan vara livets största fråga. Och vi kanske inte hinner tänka på det med en vanlig vecka. Man kanske tänker hinner kring vad ska jag skjutsa barnen till och vad har jag på jobbet och vilka möten har jag på församlingen. Man kanske inte har en stor fråga av vem är jag egentligen? Vad är min livsriktning? Nej, det bara löser veckan. Man kan ofta ställa frågan till barnen, vad vill du bli när du blir stor? Jag hade velat vara alla möjliga saker när jag var ung. En kock, en chaufför, en känd låtskrivare eller musiker och sen sist en konstnär. Så alla, inte alla på en och samma gång, men någon gång under livets gång har jag tänkt på alla de här sakerna. Jag vill vara konstnär för att min pappa var konstnär, så jag landade där till sist faktiskt. Vad skulle ni vilja bli när ni är stor? Nej. Vad skulle ni ha velat bli när ni var barn och ni hade tänkt, vad ska jag vara? Vad hade ni för? Det är öppet fråga. Jag skulle vara ha blivit. Ja. Ja. Vet du när? Ja. Sjuksköterska? Ja. Kontorist? Ja. Ja, precis. Fler saker. Tennisproffs. Ja, precis. Paris. Barnsköterska. Ja. Fantastiskt. Alla olika liksom, drömmar och vissa har vi förverkligat och vissa ser man på vägen och det kanske inte är min grej. Varifrån kommer vår identitet och riktning? Jag påstår att det är Guds kärlek egentligen som ger oss vår identitet, som ändrar vår identitet egentligen, eller förvandlar det. Vi börjar kapitel 3 med lovprisning av Johannes. Han skriver ett brev med alla möjliga råd och stöd till den här församlingen, men plötsligt stannar han upp och bara lovprisar Gud. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, alltså, vi får kallas Guds barn. Han är mitt i, liksom, vi ska tänka på det här. Plötsligt, wow, Gud älskar oss. Vi är hans barn. En lovprisningsstund. Vi är födda av Gud. Och vi hade precis en stund i vår tillbeden av det när vi fick stanna upp och tänka på det djupare. Du och jag får kallas Guds barn. Ja, Arjun är glad för dig i alla fall. Det är bra. Ja. Vi har en pappa som är känd. Var det någon som vill ha liksom någon? Jag vill att min pappa blir kändis. Det var det jag. Vi har, alltså vår pappa skapade universum. Han löser alla möjliga frågor, problem, allt. Vi får kallas hans barn. Johannes bara tar steg tillbaka och säger, wow, titta på det. Det är fantastiskt. Men jag vet inte om det är någonting som vi tänkte på när vi går runt och liksom diskar och klipper gräset och gör de liksom livsvanliga saker. Man städar toaletten och tänker, jag är ett barn av Gud. Är det någon som gjort det någon gång? Ja. Ja, precis. Men det är värt att man stannar upp ibland och tänker, just det här, vem jag är, vem vi är faktiskt. Det är inte någon faktor för en individ, vi är en familj. Jag tycker det är uppmuntrande att säga, Johannes kan inte bara beskriva det utan han måste säga något om det. Han är överväldigad av det. Det ändrar allting för honom. Och det ändrar allting för oss här. Att vi får kallas Guds barn. Se vilken kärlek, skriver Johannes. Missa inte det här. Stanna upp och tänk hur Jesus dog för oss. Hur Gud gav sin mest dyrbara sak för vår frälsning. Kan vi se Guds kärlek när vi tittar på korset? Kan vi se Guds kärlek när vi ser på uppståndelsen? Kan vi se den? Fokusera på den. Låt det sjunka ner. Upprepa det till dig själv eller någon annan. Det är så viktigt. För det ändrar vår identitet. Vi kan inte välja våra föräldrar. Men Gud har valt oss. Det är hans initiativ. Han har adopterat oss, friköpt oss. Trots vår uppror mot honom har han gett oss liv och förlåtelse. Bra, vi är på nollan, men han ger oss barnaskap. Jag förlåter dig, bra, gå i frid. Det säger han inte. Han säger, jag förlåter dig, kom in i min familj. Hur många av oss adopterar just den människan som har sårat oss djupt? Du har sårat mig. Vill du vara mitt barn? Alltså, vem säger det? Det är ju kärlek på riktigt. Vi brukar säga, du har sårat mig, nu ska jag hålla dig på distans. Eller? Jesus säger, du har sårat mig, jag betalar, kom och bo hos mig. Man måste stanna upp. Guds kärlek ändrar vår framtid också. Johannes tar ännu ett steg tillbaka och tänker på, vad betyder det för min framtid att jag är ett barn av Gud? Än så länge ser vi inte helheten av vår framtid. Vi vet att det kommer, men vi har ingen aning. Någon gång kommer Jesus tillbaka, men jag vet inte vad det betyder. Men vår framtid har väldigt nära koppling till hur vi lever nu. Egentligen. Man är på väg mot någonting. Och jag tror att den första församlingen levde väldigt nära sanningen av att Jesus skulle komma tillbaka. De flesta tänkte, Jesus kommer tillbaka innan jag dör. Och det var de i Thessaloniki, tror jag, att en generation hade dött. Och de som var i församlingen tänkte, men vad händer nu? De har dött och Jesus är inte tillbaka. De levde väldigt, väldigt nära det här. Han ska komma tillbaka. Vi är barn av Gud, men processen är inte fullbordad än. Vi kommer bli lik Jesus. Men Johannes vet inte mer. Han kan inte säga så mycket utan att det kommer uppenbaras när Jesus kommer tillbaka. Vi ska bli lik honom, ni får se. Men det inte kommer vara mer ont. Det inte kommer vara mer trötthet, sjukdom, brista, döden. Vi har evigt liv nu, men då kommer vi uppleva det. I helheten. Och det är säkert hopp mitt i förföljelsen. De kristna då, de var mitt i förföljelsen. Det var riktigt tufft för dem. De behövde höra att de hade en säker framtid. Ditt liv nu är inte allt. Det kommer bli mer. Men är det någonting som vi går runt och tänker på? Tillbaka när man städar toaletten. Just det, jag ska leva med Jesus. Nej, det är inte det, va? Att vi kommer ha en säker framtid. Jag pratade med My Beat här i morse om det här fina tavlan. Jesus kommer snart. Var redo. Jag älskar den. Man skulle kunna leva med den. Liksom. När jag var ung, jag var helt säker att Jesus skulle komma tillbaka i min livstid. Jag kommer vara ung för evigt. Jag kommer inte dö. Och sen en dag såg jag någon tidskapsel i en park. Och det skulle öppnas i typ 2070 eller 2080 någonting. Och jag tänkte, oj, då kommer inte jag finnas. Det var tankeställning. Jag var typ 25. Jag tror när man är 25 någon tänker att jag kommer aldrig dö. Jag tror det. Jag var i alla fall. Men då var det plötsligt, just det. Jag kommer inte finnas. Men efter döden vi har ett säkert löfte från Gud. Vi kommer bli lik Jesus. Vi kommer få en ny kropp, en ny värld, en ny skapelse. Jag tänker inte så mycket på det. Jag tror jag borde tänka mycket mer på det. För hela samhället och livs liksom ekorrhjul fokuserar mycket på nuet. Men vi också har ett framtidshopp som kan hjälpa oss när vi bemöter just svårigheter faktiskt. Men några liksom varningar eller hjälp i det här som Johannes pratar om är att det är inte alla som är för oss som Guds barn. Först är det världen som står emot vår identitet. Världen känner oss inte, skriver Johannes, eftersom den har inte lärt känna honom. Världen har inte lärt känna Jesus. Så den känner inte oss heller. Och jag vet inte hur ni har det ibland, men ibland kan man tänka som kristen, men jag hoppas att de tycker om mig trots att jag är kristen. Är man nästan ber ursäkt, liksom, jag är kristen, är det okej? Okay? Ibland kan man liksom vara lite så. Men Jesus har en helt annan tanke till det. Han säger, helt klart kommer inte världen känna dig som Guds barn. Så är det. Världen kände inte Jesus som Guds son. Så det kommer inte känna de troende heller. Världen är inte intresserad av Guds barn. Var medveten om det. Jesus också sa att om världen är emot honom kommer det också vara emot hans efterföljare. Så var beredd bara. Världen är i uppror mot Gud. Vi ser det i Sverige, hur det pratas om kristendom inom politik och media, skolvärlden, bland våra icke-kristna kompisar eller icke-kristen familj. Men vad gör vi med det? Alltså, vi är inte bättre än någon annan för att vi har varit frälst. Det var Guds initiativ. Men nu har vi ett hopp. Nu har vi någonting att ge. Så det är inte vi som är svaga liksom, och be ursäkt, utan vi har någonting att ge. Vi har hoppet av evangelium. Och det är många vill att vi håller tyst. Men för dem som Gud kallar hem så blir de bara tacksam för att få möjligheten att kunna höra om Jesus. Vi följer Jesus befallning, inte världens. Han sa att vi kunde prata om honom, så det gör vi. Världen säger tyst om Jesus. Men Jesus säger, gå ut. Det är honom vi ska lyssna på. För vårt högsta mål är inte att vara accepterad av världen. Det kan inte vara så. Om det är så, så hamnar vi i kompromiss. Jag vill bli omtyckt av alla. Jag vill inte såra någon då. Mitt högsta mål är att leva utifrån min identitet som ett Guds barn. Det är vårt högsta mål. Du är älskad av Gud, kallad, du har evig framtid, du har någonting som sträcker så mycket längre. Men även har vi djävulen som är helt emot Guds identitet. Ända sedan i Edens lustgård, när ormen kom fram, sa Gud verkligen det här? Var medveten om det bara. Fiendens mål från det första var att förstöra Adam och Evas identitet som barn av en god Gud. Och han vill göra det om och om igen i varje kristens liv. Det vill han. Var medveten bara. Det finns någon som inte vill bli växt och är trygga i vår Guds identitet. Dock Jesus har besegrat det. Vers 8. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Var medveten, men var inte störd av det. Var medveten, men låt det inte hindra dig. Jesus har besegrat djävulen. Så vi vet vem vi är. Vi vet vår framtid. Vi siktar mot en evig framtid med Gud. Vi är hans barn nu, men vi kommer att leva det ännu mer. Men hur då ska vi leva? Och nu kommer vi till den svåra biten av det här bibelord. Hur ska vi då leva som Guds barn? Jag kom inte från en kristen familj. Jag hade inte någon omkring mig som sa, det här är hur du skulle leva nu, att du är kristen. Liksom, jag och mina vänner fick klura ut det själv lite. Och vi hamnade inte alltid i bra val. Så när jag var 16 besökte jag min syster på universitet. Hon hade börjat röka cigaretter. Hon sa, men testade du? Och jag var yngre syster. Jag ser upp till min syster och jag testade lite. Och så jag kommer hem. Och jag ser mina vänner. Och jag var liksom, titta på mig. Och jag går in och köper cigaretter. Och röker en framför mina vänner. Och de var bara, alltså vad gör du? Och alla, ingen sa något, men alla var liksom, det här är inte Ester. Det här är inte Ester. Du gör inte det. På slutet av kvällen hade jag bara kastat i soptunnen alla de cigaretter jag hade köpt. Jag kände mig så dum. Liksom, det här är inte jag. Det här är inte jag. Jag gör inte det. Jag röker inte. Kära barn, vi synder inte. Det här är inte vem vi är. Vi gör inte det. Förstår ni hur Johannes menar? Det är inte så att han säger, du ska aldrig synda nu. Han säger, du är ett Guds barn, du gör inte det. Det hör inte alls ihop med din identitet. Du är riktad mot himlen. Du är inte riktad mot världen. Som Guds barn, vi syndar inte. Ja, men så Ester, vad säger du nu? Men Gud är nådefull, va? Han kommer förlåta dig om jag är fel. Så jag kan få bara fästa lite nu eller ha det kul nu. Och så kommer jag tillbaka till Gud och han förlåter mig. Så det blir bra, va? Tyvärr, det är inte så enkelt. Det är inte så enkelt. Vi har en riktning. Så vi lever våra liv på vägen till denna riktning. Hela vägen. Och riktning är bara närmare Fader Gud. Närmare Fader Gud. Och närmare Fader Gud igen. Det är vår riktning. Alltså allt som vi gör nu kommer utifrån det. Jag är ett Guds barn. Ska jag göra det här? Hjälper det mig leva som ett Guds barn eller inte? Ja. Gör det. Nej, gör inte det. När ett par väntar barn, det är en lång process, det tar 9 månader. Och så man kan vända hela den här tiden för att förbereda sig. Förbereda sig i tanken, okej, just det, ansvaret av att bli förälder. Man förbereder ett rum, man köper kläder och prylar. Man köper barnvagn. Man går på klasser om hur man ta hand om ett barn. Det skulle vara väldigt konstigt om ett par som förväntade barn gjorde ingenting, köpte ingenting, tänkte ingenting eller pratade ingenting om barnet. Hela riktningen är, nu ska detta barn komma. Nu vill vi vara förberedd. Förstår du hur jag menar? När man ser fram emot någonting så förbereder man sig för det. Hur lever vi ett liv som förbereder oss för ett evigt liv med Gud? En del av detta är att göra slut med synd. Gör upp med det bara. Du behöver inte gifta dig med synd. Du ska gifta dig med Jesus. Johannes säger, den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. Och det betyder att missa måltavlan. När vi inte sätter Gud först. När vi inte följer vad han vill för våra liv. När vi inte älskar honom rakt ut. När vi inte älskar andra. Då missar vi måltavlan. Hans mått är perfektion. Och syndens lön är döden. Det är allvarligt. Det är inte någon lek. I Jag vet att när vi blir Guds barn så ber vi förlåtelse. Så lägger vi ner och vilja att leda våra liv. Vi bjuder in Jesus som vår Herre och Frälsare. Vi överlåter allting. Jag följer korset och inte världen, som man sjunger i den här fantastiska psalmen. Jag följer korset och inte världen. Vi vänder ryggen. Men han säger även, den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ändå från begynnelsen. Alltså, aj Johannes, det gör ont, eller? Hur menar du? Han vill tydliggöra det att känslan av att ha all makt för sig själv, att stå själv i centrum, denna tanke kommer från djävulen. Det kommer inte från Gud. Innan vi blev frälsta hade vi också det som vårt mål, men inte nu. Nu är vi nyfödda. Det här är på allvar. Jag läste en kommentar av någon som heter David Jackman. Han är en pastor i London. Han sa så här: nåd är fri, men det är inte billigt. Nåd är fri, men det är inte billigt. Jesus tog kostnaden för nåd med hans liv. Tänk på vad det säger i Hebreerbrevet 12. När vi nu har en stor vad säger man? Sky, tack. När vi nu har en stor sky och vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Vi vill bara löpa in i Guds famn. Om det hindrar dig löpa in i Guds famn, lägg ner det. Eller säg till någon: jag har svårt att bli av med det här. Kan du hjälpa mig? Jag vill löpa fortare mot Gud. Men vad händer när vi synder då? För Johannes har redan sagt i brevet: när ni synder har vi det här. Och sen säger han: vi synder inte. Du, som två personer nu, Johannes, vad menar du? Vad händer när jag synder? Även om jag försöker göra det som är rätt och behagar Gud, jag misslyckas ändå. Jag kan inte hålla måttet av perfektionism. Eller ibland jag känner mig fast i upprepande mönster av synd. Jag ber förlåtelse, jag gör det igen. Jag ber förlåtelse, jag gör det igen. Vad betyder det för mig? Vad ska jag göra? Ni säkert alla känner igen de här tankar. Vi har alla känt den här känslan. Vi alla känner den känslan. Jesus har förlåtit alla våra synder. Alla. Alla. Alla betyder alla. Den värsta och den minsta. Det som vi har gjort, det som vi kommer göra. Och Johannes sa i kapitel 1 att Jesus förlåter oss när vi bekänner våra synder. Så är det klart. Det är inte en del av vår identitet längre. Vi är förlåtna. När Gud ser på oss, han ser på Jesus rättfärdighet. Vi är klädd i Jesus rättfärdighet. När vi misslyckas, gå direkt till Fadern. Säg bara: kan du förlåta mig? Kan du hela mig med din kärlek? Och vi tar ny tag. Man har obegränsat gånger in till Faderns famn. Och det konstiga är att ibland när vi misslyckas, vi känner: jag vill inte gå till Gud, för jag känner mig bara dum eller smutsig. Och det är precis i denna stund där vi behöver komma till Gud. Lyssna inte på det. Gå in bara. Gå in. Du vet hur det är när man har blivit osams med någon. Man har sagt någonting hårt till någon, och den har sagt någonting hårt till dem. Jag vill inte prata med dig nu. Gå in bara. Bli vänner igen. Det är inte värt. Gå in till Gud bara. Han ska aldrig säga nej. börja om. Gud har gett oss en ny identitet, men han har en plan för när det inte blir som vi har tänkt. Helgelse är en process, det blir fullbordat när Jesus kommer tillbaka. Sluta synda, säger Johannes. Men om ni gör det, så finns det andlig hjälp. Vi har andlig hjälp för att Jesus har tagit bort synderna. Han var offerlammet. Vi har Guds liv planterat djup i oss. Helig ande bor i oss. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom. Vers 9. Guds andlig kraft bor i oss. Guds uppståndelsekraft bor i oss. Hur kraftfull är Guds uppståndelsekraft? Väldigt. Större än en elkälla. Mer kraftfull än den Niagara Falls. Den här största vattenfall. Mer kraftfull än så. Så kraftfull att det kan skapa världen. Så kraftfull att det kan ge tillbaka livet från de döda. Det mest kraftfull som finns. Och här. Vi har andlig hjälp att inte ägna oss åt synd längre. Så låt Guds ljus bara flöda in och genom varje område som en stark strålkastarljus. Alla våra områden. Jag tycker det är intressant att om vi har ett område där vi inte vill prata om Gud, eller där vi säger jag vill inte ge det till Gud, det kan vara just det område som vi behöver med ljus faktiskt. Ta en tid, liksom, vad är det i mitt liv? Nej, jag vill inte prata med Gud om det. Aha! Just det. Kanske där vi ska börja. Vi synder inte längre. Vi gör inte det. Vi gör inte det. Men om vi gör det, så är Jesus försoningen för alla våra synder. Det är icke naturligt för oss att fortsätta i en överlåtning riktning mot synd. Det är icke naturligt. Det går emot vår identitet. Men hur vet vi att Guds kärlek har slagit till på riktigt i oss? Hur vet vi att vi har tagit emot, vi har förstått? Vad blir det för frukt? Och då kommer vi till den sista versen. Så blir det tydligt vilken som är Guds barn och vilken som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta inte är av Gud, inte heller den som inte älskar sin bröder. Så det är livsstil. Det är vad vi gör med våra handlingar, men det är också att älska våra syskon. Vår kristna syskon i det här fallet pratar han om. Vi har en ändrad riktning från sin till Guds kärlek, men en del av det är hur vi bemöter varann. För Gud är en relationsgud. Han är inte den som är långt bort och bara skickar brev om vem han är. Han kom in till världen, han levde bland oss. Han visar kärlek när han lever bland oss. Och vi visar kärlek när vi lever bland varandra. Vi är inte liksom individer som älskar Gud var för sig i varsitt hem. Det är inte vår kallelse. Vår kallelse är bara gemenskap och familj och tillsammans. Det är också tecken om man vill vara själv bortom andra kristna. Det är också tecken när någonting stämmer inte. Jag kan inte komma till kyrka, det känns inte rätt. Det kanske är någonting vi behöver Guds ljus in i, faktiskt. Hur vi bemöter varann. Guds sammanhang är enhet och relation. Där ser vi i treenigheten. Han har enhet och relation och han bjuder oss in till detta relation och detta kärlek. Hur vi älskar varann är bevis av att vi är Guds barn. Jag älskar hur Gud älskar. Och Arjen kommer säga mer om det här nästa vecka. Men det som jag vill lyfta är, vi har samma fader. Vi har samma pappa. Vi har alla fått samma nåd, samma förlåtelse och samma nybörjan. Så vi alla har möjlighet att älska varandra. Och tyvärr finns det ingen tillägg av, jag ska bara älska dem som är precis som mig. Jag ska bara älska dem som håller vid mina åsikter. Jag ska bara älska dem som inte har sårat mig. Eller jag ska bara älska när jag har energi för det. Jag ser ingen parentes här. Jag tittar ganska nära, det är inte någon parentes. Bara att vi älskar. Som vi sa tidigare, vi var Guds fiende. Vi sårade honom och han bjöd oss in i hans familj. Så när någon sårar oss så får vi bjuda dem in i vår familj. Ja? Amen. Hur gör vi det? Med Guds kärlek. Med andlig hjälp. Jesus, gör dig med. Jag förstår inte hur det här ska funka. Jag förstår inte hur jag blir av med sår och bitterhet. Men du kan göra det. Jag förstår inte hur jag ska lägga bort någonting som hände 30 år sedan. Som fortfarande finns kvar i minnen. Gör det, Gud. I mig. Jesus, fyller oss med hans kärlek så vi kan älska bättre. Vart landar vi? Jag hoppas att det känns bättre, i alla fall lite mer ljust. Det här är möjligt. Det här är möjligt. Vad är vårt gensvar till Guds oerhört stort kärlek? Att vi får kallas Guds barn. Vi får kallas Guds barn. Hur ser det ut för dig? Hur ser det ut för mig? Ska vi ta en stund och bara reflektera? Hur ser det ut för mig att jag är ett Guds barn? Ta en stund nu, bjud in Gud. Låt honom komma in med hans kärlek. Låt han komma in med hans ljus. Är det ett område jag behöver ta tag i? Behöver jag be om hjälp av någon? Är det ett område jag vill gömma som behöver egentligen ha ljuset? Låt far Gud hela dig med hans kärlek. Låt oss bjuda in Gud. Gud, hur ska jag kunna älska mina syskon? Hjälp mig växa i det ännu mer. Vi är en församling som älskar väl. Det är många som pratar om det. Vi har det här. Vi kan växa ännu mer. Det kan vi. Ska vi bjuda in Gud och låta honom prata personligt med oss nu?
Som du vill kan ge mig fridom, mening med mitt liv. Det enda som betyder något för att se dig som det som du är. Bara du kan möta all min längtan. Bara du kan andas liv i mig. Bara du ger glädjen som är evig. Bara du hör mig när jag ber. Inga som du Gud kan ge mig fridom, mening med mitt liv. Det enda som betyder något är att se dig och att känna som du är. Bara du kan möta all min längtan. Bara du kan liv i mig. Bara du ger glädjen som är.